Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Before the Change Taking Charge of Your Perimenopauses är en sakprosabok om åren före klimakteriet skriven av näringsexperten Anne-Louise Gittleman. Boken riktar sig främst till kvinnor från omkring 35 års ålder som försöker förstå förändringar som oregelbunden mens, sömnproblem, humörsvängningar, viktförändringar, trötthet och värmevallningar. Gittlemans syfte är att ge läsaren ett praktiskt program för att känna igen möjliga tecken på perimenopaus och pröva livsstilsbaserade sätt att lindra besvär. Den reviderade utgåvan tar också upp hormonbehandling, sköldkörtelbesvär, kost, fysisk aktivitet och kosttillskott. Bokens perspektiv är tydligt holistisk. Den kopplar hormonella förändringar till stress, blodsocker, miljöfaktorer och kroppens allmänna återhämtning. Samtidigt är det viktigt att läsa den med medicinsk urskiljning. En del råd ligger nära etablerade rekommendationer om sömn, näringsrik mat och rörelse, medan andra förslag, särskilt vissa dieter och tillskott, har mer begränsat vetenskapligt stöd och bör diskuteras med vården. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, perimenopausen förklaras som en lång övergång, inte en plötslig händelse. Bokens grundidé är att klimakteriet inte börjar från en dag till en annan. Gittleman beskriver perimenopausen som en övergångsperiod, ofta flera år före den sista mensen, då hormonernas variation kan påverka både kropp och känsloliv. Det är en viktig utgångspunkt eftersom många symptom lätt tolkas var för sig. Sömnsvårigheter kan ses som stress, hjärtklappning som oro och viktuppgång som enbart en fråga om disciplin. Boken vill istället hjälpa läsaren en att se mönster och förstå att förändringar i menscykel, energi, humör och temperaturreglering ibland kan höra ihop. För en svensk läsare kan det vara värdefullt som ett språk för att förbereda ett mer konkret samtal med vårdcentral, gynekolog eller barnmorskemottagning. Gittleman använder ett självskattningstest för att göra processen mer överblickbar. Ett sådant test kan inte fastställa en diagnos eftersom liknande symptom också kan bero på exempelvis sköldkörtelsjukdom, järnbrist, depression eller annan sjukdom. Men som struktur för observation kan det hjälpa läsaren att notera när besvären uppstår, hur de förändras över tid och vilka faktorer som tycks förvärra eller lindra dem. Bokens styrka här är att den tar kvinnors diffusa och ibland förbisedda symptom på allvar. Begränsningen är att självbedömning behöver kompletteras med professionell medicinsk utredning när symptomen är starka, nya eller oroande. För det andra, ett stegvis egenvårdsprogram prioriterar vardagsvanor före en enda lösning. Istället för att presentera en universal lösning erbjuder Before the Change ett gradvis program med flera åtgärder. Gittlemans metod bygger på att läsaren inför förändringar i tur och ordning observerar resultatet och behåller det som fungerar. Det gör boken mer handlingsinriktad än en ren faktaguide. Fokus ligger bland annat på matvanor, regelbundna måltider, motion, återhämtning och strategier för att hantera stress. Den praktiska poängen är rimlig. När flera symptom samverkar är det ofta svårt att veta vad som gör skillnad om man ändrar allt samtidigt. Ett stegvis arbetssätt kan därför skapa bättre överblick och minska risken att tillfälliga svängningar misstolkas som effekt av en viss behandling. Boken innehåller också listor, menyer och sammanfattningar som gör råden lätta att hitta igen. Recensioner har särskilt lyft fram denna struktur som användbar. Samtidigt kan omfattningen av rekommendationer upplevas överväldigande. Läsare som redan har lite energi, dålig sömn eller hög belastning kan ha svårt att följa ett långt program med koständringar och flera produkter. En mer hållbar läsning är därför att börja med få, säkra vanor som regelbunden mat, rörelse på en rimlig nivå och sömnrutiner. Därefter kan man utvärdera tillsammans med vården, särskilt om man överväger hormonpreparat eller flera tillskott. Bokens centrala bidrag är alltså inte att varje råd måste följas, utan att den uppmuntrar till systematisk egenobservation och genomförbara förändringar i vardagen. För det tredje, blodsocker och den så kallade changing diet kopplas till sug, energi och humör. Kost är ett av bokens mest framträdande verktyg. Gittleman argumenterar för att mycket socker och oregelbundna måltider kan förstärka energisvackor, sötsug och humörpåverkan. Hon rekommenderar därför måltider med protein, fett, fibrer och kolhydrater som hon bedömer som mer förenliga med stabilt blodsocker. Grundtanken har en praktisk logik. En måltid som mättar bättre kan göra det lättare att undvika snabba toppar och dalar i hunger. Och regelbunden mat kan vara särskilt hjälpsam när sömnbrist gör aptit och sug mer påtagliga. Boken erbjuder recept och menyförslag, vilket gör kostråden mer konkreta än allmänna uppmaningar att äta nyttigt. Här behöver läsaren emellertid skilja mellan breda kostprinciper och bokens mer specifika påståenden. Att äta varierat, begränsa starkt processad och sockerrik mat samt få i sig tillräckligt med protein och fiber är råd som ofta ligger nära etablerad nutritionskunskap. Däremot är mer långtgående upplägg, som blodgruppsanpassad kost och generella förbud mot vissa livsmedel, inte väl underbyggda av forskning. Även portionsråd och strikta planer passar olika människor olika bra. För svenska läsare kan bokens kostdel fungera bäst som en källa till idéer, anpassad till vanliga svenska råvaror och individuella behov. Den som har diabetes, ätstörningsproblematik, magbesvär eller mediciner som påverkar blodsockret bör få personliga råd från legitimerad vårdpersonal. Bokens användbara kärna är sambandet mellan regelbunden näring, mättnad och vardagssorg, inte en enskild dietmodell, för det fjärde. Naturliga alternativ till hormonbehandling presenteras, men kräver individuell riskbedömning. En tydlig del av Before the Change behandlar alternativ till hormonbehandling. Gittelman diskuterar vitaminer, mineraler, örter, fettsyror och naturliga hormoner som möjliga sätt att hantera perimenopausala besvär. Hon tar även upp frågor som ofta väcker oro, till exempel tidigare hysterektomi, risk för benskörhet, hjärt-kärlsjukdom och en historia av bröstcancer. Att boken försöker ge utrymme åt dessa skillnader är relevant, eftersom perimenopaus inte kan hanteras med samma modell för alla. Samtidigt är detta också den del som mest behöver läsas kritiskt. Naturligt betyder inte automatiskt säkert, och kosttillskott kan påverka läkemedel, blodtryck, blödningar, leverfunktion och hormonrelaterade tillstånd. Växtbaserade preparat har varierande kvalitet, ofta ojämnt kunskapsläge kring dosering och långtidseffekter. Hormonterapi är i sin tur ett medicinskt område där nytta och risk bedöms utifrån symptom, ålder, sjukdomshistoria och behandlingsform. Boken kan därför vara ett underlag för frågor snarare än en ersättning för evidensbaserad rådgivning. En konstruktiv användning är att skriva ned vilka symptom man vill behandla, vilka tillskott man redan använder och vilka riskfaktorer som finns och sedan gå igenom detta med vården. Gittelmans fokus på att kvinnor ska vara pålästa och delaktiga är en styrka, men en läsare bör vara försiktig med att själv starta. Kombinera eller dosera hormoner och tillskott enbart utifrån en bok, särskilt vid pågående sjukdom eller läkemedelsbehandling. Slutligen, stress, miljöexponering och sköldkörteln används för att bredda synen på hormonbesvär. Gittelman vill inte förklara alla besvär med könshormoner enbart. Hon betonar hur stress och yttre miljöfaktorer kan påverka det endokrina systemet, och hon ägnar också uppmärksamhet åt sköldkörteln. Detta bredare perspektiv är bokens mest särskiljande drag. Det påminner läsaren om att sömn, återhämtning, mediciner, näringsstatus och andra hälsotillstånd kan påverka hur övergångsåren upplevs. Särskilt sköldkörtelområdet är relevant, eftersom trötthet, frusenhet, hårförändringar, viktförändringar, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet kan överlappa med perimenopausala symptom. Bokens praktiska värde ligger i att den kan få läsaren att be om en bredare bedömning istället för att avfärda allt som en oundviklig del av åldrandet. Däremot går författaren längre än vad den samlade evidensen säkert stödjer när hon kopplar specifika kemikalier, livsmedel eller mineralbalanser till komplexa hormonproblem. Miljögifter och hormonstörande ämnen är ett legitimt forskningsfält. Men enskilda råd om att undvika många vardagsprodukter eller särskilda ämnen bör inte behandlas som bevisade botemedel. Ett mer balanserat förhållningssätt är att minska onödig exponering där det är enkelt, följa svenska myndighetsråd och prioritera sådant som har tydlig nytta. Exempelvis återhämtning, rökfrihet, fysisk aktivitet och vårdkontakt vid misstanke om sköldkörtelsjukdom. Boken utmärker sig genom att uppmana till helhetssyn, men helhetssyn fungerar bäst när den kombineras med noggrann diagnostik och källkritik. Sammanfattningsvis. Before the Change passar bäst för läsare som befinner sig i eller närmar sig perimenopausen och vill ha en lättillgänglig översikt över möjliga symptom och egenvårdsalternativ. Den kan också vara användbar för den som känner att förändringarna är svåra att sätta ord på och vill förbereda frågor inför kontakt med svensk hälso- och sjukvård. Bokens främsta praktiska nytta är dess struktur, självskattningen, de numrerade åtgärderna. Menyerna och sammanfattningarna gör det möjligt att gå från en diffus upplevelse till konkreta observationer och försiktiga vardagsförändringar. Jämfört med mer kliniskt inriktade böcker om klimakteriet skiljer den ut sig genom sitt starka fokus på kost, stress, miljöfaktorer och naturmedicinska alternativ. Den behandlar perimenopaus som en del av kroppens större hormonella och metabola sammanhang, inte bara som en fråga om östrogen. Det perspektivet kan upplevas bekräftande, särskilt för läsare som vill vara aktiva i sin egen hälsa. Samtidigt är just denna bredd bokens största svaghet. Vissa specifika kostråd, teorier om blodgruppsanpassad mat och omfattande användning av tillskott saknar robust vetenskapligt stöd. Eftersom även den reviderade upplagan inte speglar all nyare forskning bör den inte användas som ensam medicinsk källa. Mest värdefull blir boken som en praktisk samtalsstartare och inspirationskälla. Läsaren kan ta med sig de välgrundade delarna som regelbundna rutiner, näringsrik mat, rörelse och symptomlogg, men kontrollera mer långtgående råd med legitimerad vårdpersonal. Om du vill stödja Ann-Louise Gitleman, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!